Det finns nästan en halv miljon ledare i Sverige. Här är några av deras röster. Vi vill lyfta och prata om det kloka ledarskapet med ledare som leder varje dag. Det här är till för dig som har motivation att utveckla dig själv och andra. Jag som ställer frågorna, jag heter Samuel Lindén och det är Alliator som står värd för programmet. Hej Magnus Rönnberg.
Hej.
Hur är läget?
Jo men tack, det är bra.
Första podden?
Ja, absolut.
Hur är nerverna?
Nej men man är ju alltid lite nervös.
Det är som alltid,
du är ju ny för mig också.
Liksom. Ja, precis. Vad är det för lurig fax som sitter här och kommer ställa kniviga frågor? Nej, men jag lovar att guida dig igenom det här manuset och den här lilla stunden vi har tillsammans. Som jag brukar säga till alla innan, vi försöker ju alltid i podden ha ett naturligt avslappnat samtal. För att jag tror att det är det som ger mest värde till dig som lyssnar på det här då.
Ja.
Vi pratar om ledarskapet och det kloka ledarskapet. Vi vill få fram din syn på ledarskap, för det är ju inte ett eller noll liksom. Det finns ju en massa olika sätt att bedriva ledarskap kring och saker som funkar olika. Det finns jättemycket forskning bakom och det finns också väldigt mycket konflikter inom olika ledarskapsstilar. Så att det blir vad det blir på den här resan.
Ja.
Och mitt enda mål och syfte med detta är att du ska få komma till tals, få tala till punkt och ge din syn på det. Så där, med det sagt så ställer jag en fråga så ska jag försöka hålla tyst då.
Trevligt, trevligt.
Men jag tänker vi tar det från början. Du får jättegärna berätta lite om vem du är och vad du gör på Svensk Armering och Betongbyggen AB.
Ja, alltså jag är ju en helt vanlig kille som alla andra killar på så här. Men alltså, jag har ju ingen utbildning direkt. Jag har ju skolan och det var inte min grej. Jag har aldrig varit skolbegåvad.
Nej. Ja. Ställer du till hyss istället?
Ja, det hände nog att man inte var den. Man kanske var, för lärare, som lärarna såg det, så kanske man inte var den enklaste eleven, helt klart.
Nej. Har du något, kan du dra någon anekdot från skolgården?
Nej, jag vet inte om jag kommer ihåg någon direkt, men generellt sett så fanns det ju mycket energi i en, men man kanske inte riktade det åt det hållet som lärarna tyckte att man skulle göra. För det var ju, för mig var ju det ganska ointressant eftersom jag inte kunde tyda det de försökte lära ut. Nej. Ungefär. Sen fanns det ju lärare som man tydde sig till och andra ämnen som man tyckte var intressanta såklart. Men utbildningsmässigt så är jag en person som är ganska lågutbildad om man säger så. Mm. Men jag hade ju alltid i skolan och så hade jag alltid mycket kompisar. Alltid poppis liksom. Mm. Om det kan ha någonting med ledarskap att göra, jag vet inte. Men det kanske
kan du absolut ha. Eller, ja. Var du den liksom, tog du lead på de här upptågen som ni hade? Var det därför folk tydde sig till dig eller vad tror du det handlade om?
Ja, kanske. Men det var nog mer att det var lite äventyr runt mig kanske. Mm. Alltså att det var att det hände någonting runt. Något utöver det vanliga så att säga. Ja. Man var kanske inte så förutsägbar.
Nej.
Som med många andra.
Och dina stackars föräldrar då?
Nej men de tänkte väl inte så mycket på det tror jag. Utan också ganska lugnt inställda till skolan. Alltså jag skulle närvara och jag skulle göra ett så bra jobb som möjligt såklart utefter de förutsättningarna jag hade. Jag hade till exempel aldrig någon frånvaro i skolan. Jag var alltid i skolan. Ja. Jag kan inte komma ihåg att jag var borta från skolan en sekund. Alltså annat än när man var sjuk. Liksom. Men annars var jag alltid i skolan. Mm. Så trots mina dåliga betyg så hade jag ändå full närvaro. Och det tyckte ju mina föräldrar var okej. Liksom.
Ja, men och då, det är väl då har man väl gjort det man ska någonstans. Ja. Så den svenska skolan, de säger att den är till för alla men den är ju inte anpassad för alla.
Nej.
Ja men det är dels personlig mognad, vad man har för intressen och vad man kan ha för annat i bagaget liksom.
Ja.
Vad hände efter grundskolan då?
Efter grundskolan så visste man ju inte vad man skulle välja i gymnasiet sen då liksom. Det blev ju svårt såklart. Men så fick jag praktikplats på ett bygge. Och kom ihop med ett gäng goda killar där helt enkelt. Som tog hand om mig. Och då kände jag bara direkt, fasken, det här skulle jag också vilja göra. Alltså man kände en tillhörighet till någonting som man inte hade känt under hela skolgången. Nej. Så att säga. Så att det blev en naturlig infasning i byggbranschen.
Och det var redan efter nian som du gjorde?
Ja, det var nog i nian som man fick gå ut och praktisera för att veta vad vill man välja. Jag tror jag praktiserade i någon butik, men det var inget för mig. Mm. Och sen var det väl något ålderdomshem och det tyckte jag var ganska trevligt. Men det kände jag, det kanske hände inte någonting för mig. Och sen var det bygger och där kände jag direkt, där klickade jag direkt. Liksom. Här kan jag jobba som fask. Jag får utlopp för min energi och ändå ha roligt och sköj och det här köttet som var. Så att det var...
Då var det givet, men då läste du bygg och anläggning.
Ja, då läste jag bygg och anläggning sen, precis. Ja.
Så hur gick det där då när du ändå hade... För då var ju målet och slutmålet var ganska tydligt och vad som skulle hända. Gick det lättare då?
Ja, det gick ju betydligt lättare. Det var ju en jäkla skillnad alltså. Mm. Jag hade ju faktiskt 5 i bygg och anläggning. Mm. Konstigt. Jag aldrig haft en 4 ens en gång liksom. Och så fick jag 5 i bygg och anläggning. Så det var ju roligt att man hade någonting liksom till skolan. Nu var det ju praktiskt då, men det var ändå roligt. Ja. Det var ju stärkande såklart.
Ja, det är klart.
Ja. Så det var kul. Och idag, efter skolan nu då, så har man ju, vet du, varit anställd i många olika bolag och sett hur de fungerar och kanske saknat vissa delar som man tycker att fasken kan man ju bättre och förädla. Och... Så på den vägen var det väl när man träffade rätt personer och startade ett bolag ihop med och dra vidare. Och...
Hur länge jobbade du? För du gissar att det var lärlingsspåret. Var du betongare då?
Ja.
Ja. Och så lärling och så körde några år. Som anställd då?
Ja.
Och så rätt människor och då startade ni Svenska Armén och Betongbyggen.
Ja.
Och vilket år var detta?
Detta var 2005.
Ja, det är... Tiden går.
Ja, tiden går.
Det är bara, jäkligt fort. Bolaget börjar bli myndigt nu då.
Ja, precis. Jajamän.
Vad var det du kände att du saknade när ni drog igång detta?
Nej, men det var ju liksom... Det var ju ganska enkelt egentligen. För man såg det från... Alltså i de stora bolagen så kanske man har svårt att se vad den lilla individen behöver för förutsättningar att göra ett så bra jobb som möjligt. Mm. Och det var ju svårt i de stora bolagen att få igenom det. Man blev ju inte hörd. Man var ju en i mängden liksom som... Visst, man var uppe och skrapade på dem lite grann och försökte få igenom olika saker. Men lyckades aldrig riktigt utan... Du ska göra det du tillsagde ungefär.
Och det är ju lite speciellt just i bygg. Eftersom facken är så stark. Och man, blir man är ju verkligen ett kollektiv. Och dels att de flesta bolag så har du ju ingen individuell lönesättning. Utan hela kollektivet har ju samma lön också. Så det blir ju ganska... Risken är att det blir ganska tydliga barriärer däremellan. Liksom mellan ledning och tjänstemän och yrkesarbetare.
Ja.
Delar du den bilden eller?
Jo, men det gör jag. Absolut. Mm. Det lite hierarkistiskt blir det ju av någon form. Ja, men det håller jag med om.
Och Svenska Armén och Betong, vad pysslar ni med? Det är ett jättebra namn, för jag fattar ju vad ni håller på med.
Ja, det är ju ganska enkelt.
Det är ganska enkelt. Men 18 år, så hur ser bolaget ut och vad gör ni i dagsläget?
Alltså, vi är ju ungefär samma... Vi ser ungefär likadana ut som vi gjorde för 18 år sedan. Vi har blivit äldre, har vi blivit. Vi gör samma sorters projekt. Men vi har väl blivit duktigare, tror jag.
Mm. Det får vi väl hoppas.
Ja, det får vi hoppas. Alltså, vi har blivit erfarna. Vi vet vad kunderna behöver och vad de vill. Och vad våra anställda, hur de vill ha det. Och vi har ju hittat former för allting. Man får ju bearbeta varandra hela tiden.
Vad är det för typ av projekt ni gör då?
Vi gör ju allt från infrastruktur till industrier till till husbyggnation och bostadsrätter och allt som har med betong att göra så att säga. Och nu är det ju ganska mycket som byggs här i Göteborgsregionen. Inte minst infrastrukturprojekterna som håller på där. Och man är ju med lite. Vi tar ju inte sådana stora projekt, men vi tar ju små delar i de här stora projekten. Det kan vara små ventilationsschakt eller ett hisschakt eller... Det är ju massvis med små delar i de här stora projekten som behöver utföras också.
Så då är det de stora byggentreprenörerna som är era kunder i den typen av projekt då?
Ja, vi försöker även gå in mer och mer på offentliga beställare och har gjort det under några års tid. Vi har haft några sådana projekt som har blivit lyckade också. Så vi...
Gött att ha referenserna.
Ja, precis.
Hur många är ni på laget då?
Vi är ungefär 40 anställda. Mm. Ungefär.
Det är ganska många att hålla reda på.
Ja.
Och hålla sysselsatta.
Ja, precis.
Hur ser ni på, litet sidospår men ändå liksom nyfiken på, vi går ju in i en tuffare konjunktur byggmässigt om man tittar på hela volymen då, framförallt bostad går ner jättemycket.
Ja.
Lokalt i Göteborg så är ju infra anläggningsprojekten, det satsas ju hur mycket som helst, industribyggen och sådär. Märker ni av någonting än så länge?
Nej. Det gör vi inte. Än så länge gör vi faktiskt inte det. Och det är nog på grund av de här infrastrukturprojekten som suger så mycket entreprenörer och bolag. Så att än så länge är våra tjänster eftertraktade. Mm. Det är ju bostadssidan som vi kommer ju märka det snart. Ja. Alltså, det är ju bara en tidsfråga innan den går ner. Då. Men som det är idag så känns det okej. Okay, liksom. Mm.
Så ni ser framåt framtiden med tillförsikt och helt enkelt.
Ja, men det tycker jag.
Ja. Gott att höra. Nu har vi lite koll på det. Är det någonting du vill tillägga om den biten?
Nej, det är det väl inte.
Bra, för nu ska du få öppna dig själv.
Ja, ja.
Jag tänker så här, du är med och startade ett bolag för 18 år sedan. Du kommer in i det tidigt och det är klart att det har varit en lång resa för dig personligen som ledare. Vad har du dratt för lärdomar under den processen?
Ja, alltså det är så många lärdomar man har dragit. Alltså man har ju utvecklats som människa väldigt, väldigt mycket.
Mm.
Det är ju att man liksom... Jag har ju sett det som en livsstil för mig. Alltså det har ju varit en... Det har inte varit att gå till jobbet och göra ett jobb och sen åka hem och vara nöjd med det lilla, så att säga, eller vad man nu ska jämföra det med. Men, utan jag har ju sett det som en livsstil, ett livsverk. Och jag tyckte att det var roligt. Liksom. Det man har fått igenom, det har ju blivit någonting i andra ändan. Och det har ju utvecklat mig oerhört. För jag har ju inte förstått att man har haft den... som yngre förstod man ju inte att man hade den... Att man kunde få gehör för någonting man sa eller gjorde och så blev det en bra sak utav det i andra änden. Jag kan inte riktigt sätta orden på det.
Jag förstår precis vad du menar.
Man kan förklara hur en deg ska se ut och så blev det en limpa. Ja. Och det var någon annan som gjorde det. Det var inte jag själv som gjorde det. Jag bara förklarade hur den skulle göras. Och så hände det i andra änden. Ja. Precis. Och det tycker jag har ju påverkat mig oerhört. Och det har jag ju försökt att intala mig själv att du har faktiskt den förmågan att leda och fördela.
Ja, verka genom andra.
Ja, verka genom andra, precis, exakt. Och det har nog varit en jobb... Det är ingen jobbig uppgift i sig, men att intala sig själv att man faktiskt har det. Mm. Att inte glömma av att man... Det jag säger, det kanske också tar skruv, liksom. Det blir någonting till slut.
På både gott och ont? Eller?
Ja, det kan det vara.
I lika bra saker man säger som gör saker, och säger man tokiga saker så får det också följdverkningar. Det får man ju som ledare passa sig för lite grann.
Ja, precis.
Och just kanske när man är pressad i situationer är mycket att göra att man får tänka sig för väldigt, väldigt noggrant.
Ja. Liksom. Nej, det får man göra. Det får man ju verkligen göra. Och där har jag kanske en bra egenskap. Jag ger ofta svar än att inte ge ett svar. Mm. Även om jag vet att eller jag kommer på strax efteråt, fasken, det där var inte rätt.
Nej.
Men då brukar inte jag har inga problem med att gå tillbaka till personen och fråga och be om ursäkt om det nu var, om jag nu har gjort någon illa eller att vi sätter oss ner igen och pratar om det, att det här blev inte bra. Det här tar jag tillbaka. Nu har jag funderat lite grann på vad jag sa egentligen. Så här.
Det där är väldigt byggigt, det förhållningssättet och beteendet. Vi är ju väldigt så, för med du får ju problem som händer någonstans ute i byggprojekt som det stannar upp.
Ja.
Och du får ganska snabbt följdverkningar på massa andra yrkeskategorier och vi har våran tidplan och våran budget. Liksom.
Just det.
Jag är också väldigt många gånger man liksom säger, det är bättre att fatta ett beslut, kör på. Liksom. Vi kan inte få stopp. Det är 8 gubbar som står där ute och liksom, det kostar pengar och gör någonting.
Ja.
Så att, men det är bra som du säger att du tar tid till att gå tillbaka och korrigera för det. Det är ju jobbigt.
Ja, och jag, men det känner jag att man måste, alltså jag måste det i alla fall för att sova gött på kvällen. För det är en sån grej som kan ligga och gro hos mig hela natten annars om inte jag har gjort rätt för mig den dagen så att säga. Så man vill liksom göra rätt för sig, då sover man gott med gott samvete. Sen har man ju säkert gjort många gånger inte ens tänkt på att man har gjort fel. Och det,
100%.
Men då får ju den andra personen tala om det för mig om jag missade den känslan att det var fel såklart. Så att det är ju sånt man lär sig tycker jag på sikt liksom, och utvecklas med och förädlar liksom, och använder det för att lyckas ännu mer.
Mm. Hur skulle du beskriva dig som ledare i dagsläget?
Precis just nu är jag ingen jättebra ledare. Mm. Jag känner att jag är nere i en liten down-period faktiskt. Så här, jag har ju varit sjukskriven länge för jag hade haft diskbråck nu i 2,5 månader. Och det tar ju en liten stund innan man är tillbaka i matchen igen. Liksom. Man har ju varit lite frånkopplad. Man har inte träffat så mycket folk. Man har pratat den i telefon och så. Men man har inte varit med i matchen riktigt. Och det gillar jag, detaljerna och det här. När man är med och pratar och känner och klämmer. Och man känner att det regnar ute. Ja, då får man en annan förståelse för personerna man ska leda.
Vem är det som har fyllt dina skor under de här månaderna du har varit borta?
Nej, men det är nog min kollega Daniel Paulsson. Som han får... Han får ta över. Han får dra ett tungt lass.
Ja, det är klart.
Ja, men vi har pratat mycket på telefon och sånt. Mm. Så att jag har försökt att stötta honom så mycket jag kan. Men han är en oxe. Mm.
Men det är också, det är inget ont som inte får något gott med sig. Men det kan ju vara lite bra det där. För att du är så detaljorienterad. Det är inte alltid att uppskattas av medarbetarna.
Nej.
Eller?
Nej, absolut inte. Nej, det kan vara jobbigt för dem och... Absolut.
För de kanske haft lite gött nu när du inte har varit där uppe.
Ja, nej, men så är det ju såklart. Så ska man försöka liksom hoppa in i någonting, ett hjul som redan snurrar för fullt. Liksom, och så passar man inte riktigt in i kuggarna. Och det är så jag känner mig just nu. Att jag känner mig lite grann som 50 hjulet då, innan jag är fullt uppdaterad igen. Och hittar alla... man ser ju vad det är de behöver hjälp med och hur vi skulle kunna organisera om för att det skulle bli lite bättre. Ja. Men idag springer jag rätt in i elden utan att veta vad ska jag släcka den med. Liksom. Och det blir ju såklart väldigt fel. Det förstår jag ju också. Ja. Men man måste ju börja någonstans. Jag tror att de förstår mig också.
Ja, det är så otroligt relaterbart. Jag skrattar. Jag har igenkänning här.
Ja, jag förstår.
Det. Ja. Och så... Men de har ju klarat sig alldeles utmärkt innan. Och
exakt.
Vi hade gjort det sen.
Man är egentligen inte behövd. Man skapar sitt egna behov.
Ja, men också så här. Och det finns ju så många olika vägar till målet. Och nu är det väldigt... Ni har ju alltid ett facit eftersom ni har en ritning på det som ska göras. Det finns tekniska specifikationer och mått och alltihopa. Så att det är ju givet liksom att klara man på tid och budget och alltihopa så är det ju bra.
Ja.
Sen, man är där och optimerar och skruvar och sådär. Och det är ju kanske en viktig del i ledarskapet. Men det gäller att göra det med så att övriga organisationen ser värdet i det också.
Ja, men så är det ju.
Och det är klart att där behöver man nog jobba på.
Ja.
Jag tänkte också, vad är det som du tror gör att ert bolag har liksom lyckats vara framgångsrik och är med i matchen så här 18 år senare och har tagit igenom, men vi hade ju den stora finanskrisen 2008-2009 och så skuldkrisen några år senare och sen så var det ju en dipp i bostadsrätterna 17-18 där någonstans liksom. Corona, en annan grej nu, sista kriget och alltihopa. Vad är det som gör att ni håller er kvar och är attraktiv bland era kunder tror du?
Nej, men det är nog att vi är, dels så inom våran egen organisation så pratar vi väldigt mycket liksom, vad ska vi gå på? Vad känns rätt att ta ett steg iväg på nu? Vi sätter oss alltid ner och diskuterar nästa steg innan vi tar nästa steg. Innan så att det bara någon flaxar iväg och så hakar alla på utan att veta vad är det man hakar på egentligen. Så vi försöker vara strategiska. Sen tycker inte vi att vi är tillräckligt strategiska. Så att det får ju viktigare såklart. Men jag tror nog att vi är ganska strategiska. Mm. Även om vi inte tycker det själva. Och sen är det väl våran prägel och våran företagsinställning. Eller att vi har ju vissa saker som vi... Det här ingår bara hos oss. Det är liksom, vi tar med oss allting för kundens bästa. Mm. Och de kunderna som vi har som är återkommande, de gillar ju det. De känns ju avslappnade när vi är inblandade i projektet, och då, och det tror jag vi tjänar på i längden. Mm. Att de kan koncentrera sig på andra saker och veta att vi har koll på läget. Yeah. Liksom. Så det har nog också gjort att vi har överlevt och lyckats hålla oss hyfsat över ytan. Sen har ju vi haft dippar också där det har varit nära liksom, och sådär. Men vi har ju försökt att verkligen analysera det i efterhand och se vad var det egentligen vi gjorde för fel. Om det händer igen, hur gör vi då?
Kan du dela med dig av någon sån där du kände att ni fick en bra insikt efter en dipp?
Ja, det var väl bankkrisen där 2008-2009 där. Då kände vi att fasken, nu är det ju kört här, nu får inte vi ett jobb till. Och då stod vi med ganska många anställda, för då hade vi avancerat rätt ordentligt. Men grejen var ju den att våra kunder hann ju säga upp sin organisation innan vi var tillräckligt smarta att göra det själva. Vi satt lite lugnare i båten, fast vi var ju naiva och lite korkade egentligen. Men när vi snart insåg att våra kunder har inte resurser att utföra det själva, de måste köpa in de här tjänsterna, då fick ju vi fler förfrågningar.
Just det.
Så vi hade ju våran organisation, det var ju så här i efterhand, så var det väldigt risky business att göra så. Men vi är nog beredda att göra det en gång till. Ja. Och det är lite grann där vi är nu.
Ja.
Att vi avvaktar. Vi håller oss lugna liksom. Ja. Även om det bara är 3 månaders vars, eller vad heter det? Om vi bara har 3 månader framförhållning liksom, så håller vi oss ganska lugna. Vi löser det ändå. Mm. Så att,
det där är så intressant, det förhållningssättet. För att med vissa bolag går ju under. Det händer ju konkurser och allt vad det nu kan vara. Liksom. Det är tufft att vara flytande. Men när man går in i de här, och jag hade förmånen att få mitt första byggjobb där 2008-2009, så jag kom ut precis innan det kraschade liksom. Och då fick man ju med sig den, som man började i krisläge. Men det man ser och det som är gemensamt för de som är övriga, det har lite granna is i magen, för att när det vänder så vänder det ju så pass fort väldigt, väldigt ofta. Då är det ju skriande behov liksom att kunna vara där och vara redo, istället för hade det varit för lite folk så skulle du behöva rekrytera, och det tar ju oftast ganska lång tid liksom. För det är duktiga hantverkare är nästan aldrig arbetslösa.
Nej.
De hittar ju alltid något nytt någon annanstans. Ja. Liksom. Så vågar man, har man den uthålligheten så, för det vänder ju.
Ja.
Det vänder ju alltid. Ja. Och det vänder ju nästan fortare än vad det går ner. Kanske inte 0809, då var det jäkligt fort ner i källaren. Ja, liksom. Ja. Men annars så är det ju det där.
Ja, ja, alltså
vad är alternativet då?
Ja, precis.
Att inte,
det kanske inte är lika roligt.
Nej, precis. Att inte driva bolag. Att inte hålla på med armering och betong. Och det är inget.
Nej. Inget alternativ för mig i alla fall. Och vi har ju pratat om många gånger att man liksom, nej men nu orkar vi inte mer. Nu lugnar vi ner oss. Vi säger upp 30, 40, 50% av styrkan. Och så kör vi lite småskaligt ett tag. Alltså i våra mått mätt då. Solen går upp imorgon igen och då är det lika roligt igen. Så att det där är ju lite från och till. Och även är det ju likadant med konjunkturen då, tycker jag.
Vad är liksom, nu höll jag på att säga gubbarna, men det är väl fortfarande främst gubbar på anläggningssidan. Det kommer lite fler kvinnor nu. Men hur går snacket där liksom, med konjunkturmässigt och vad vi är på väg in i? Vad säger de?
Nej, men de som vi har anställda får jag nog säga är ganska luttrade av oss genom åren, att vi alltid haft kort framförhållning. Mm. Nu, så här lång framförhållning som vi har idag har vi aldrig haft.
Och det är ju lite lustigt.
Och då är det lite lustigt, för nu är ju konjunkturen på väg ner och vi har lång framförhållning.
Mm.
Så jag vet inte om vi har lärt oss att jobba på ett annat sätt för att få längre framförhållning, eller om branschen har blivit mer upptecknande i tid, så att säga. Men det tror jag inte. Det kan vara vi som har lärt oss.
Det du höll på att påstå där var att byggbranschen har blivit duktig på att planera. Och det vill man ju tro.
Nej, jag håller med dig. Det kan ju inte vara möjligt.
Nej, men jag tror också kanske så här att vi har en liten... Det är väldigt många, väldigt stora investeringar som pågår just nu. Där det man, alltså det är stora komplexa anläggningsprojekt. Så att ja. Det är klart att där kanske att... då blir ju också jobben, jag gissar att ert snittvärde på ordrarna är lite större nu också när ni har den lite högre framför dig.
Ja, det stämmer.
Så att det krävs en annan typ av planering för att driva igenom de projekten. Så att det, är nog inte, det är nog inte helt olämpligt. Nej. Eller orimligt då att det är så. Och vi, ja, givet det ni håller på med så kommer det finnas, det är mycket kvar att bygga på Västlänken.
Ja,
det är några,
absolut.
Det är några
absolut.
Kubik.
Ja, nej, men tillbaka till frågan lite grann där om hur våra anställda, alltså de visst, det kommer ju frågor, det gör det liksom. Men det gäller ju att vara trygg där och tro på sig själv också. Tror man på sig själv så kan man ju övertyga dem att det är lugnt. Vi kommer finnas kvar, vi kör vidare liksom. Och vi har ju gjort det i alla år.
Ja.
Så att den övertygelsen är så stark så att de vet det. Säger vi från ledningen att nu kör vi. Mm. Det är inga problem. Mm. Sitt ner i båten bara. Vi informerar er så fort vi vet någonting. Liksom. Mm. Så nej, det är inga problem. Där tycker jag nog att det känns tryggt från bägge hållen.
Vad är det som motiverar dig då att driva på och köra det här bolaget framåt?
Nej, men
och behålla alla de här och liksom.
Nej, men det är ju det här varje gång man lyckas med ett projekt liksom. Det är de här små projekterna som man knyter ihop med kunden och lyckas gång på gång. Det är ju riktigt drivande alltså. Jag älskar ju det. Det är ju och det här att förädla farten kanske och göra det lite snabbare eller lite billigare eller lite effektivare på något sätt. Det är ju kul alltså. Och det är ju en reklam som... Det finns ju ingenting som slår den reklamen när en kund skriver ett brev att fasken vad bra ni gjorde det här. Och det här glömmer jag aldrig ungefär. Liksom. Det är ju väldigt drivande tycker jag. Det är kul. Väldigt, väldigt kul. Ibland förstå. Nu kanske man slår sig... Eller nu slår man sig själv för bröstet. Men det är ju riktigt roligt när man får de breven och stärkande. Och det är rätt ofta vi får det. Så det... Det driver mig.
Vad är det som gör att ni får det då? Eller vad är det ni gör i er leverans som får kunden att jubla?
Nej, men det är väl helheten. Att liksom vi tar hand om projektet. Vi får dem att slappna av. Och vi får tilliten och vi ger tilliten att vi löser detta. Mm. Ni kan vara lugna. Liksom. Det kanske ser mörkt ut nu, men vi kommer lösa detta. Mm. Och så gör vi det. Mm. Och då...
Det är inte svårare än så.
Nej, det är faktiskt inte det. Men sen kanske vi är omedvetet bra på det. Fast vi tycker ju i många fall att fan, det här kunde vi gjort mycket bättre.
Ja.
Men kunden är jättenöjd. Ja. Och det är ju roligt att kunden är nöjd. Men när då kan man vara lite besviken på sig själv. Jag kunde ju gjort det lite bättre. Varför gjorde jag så här och så här och så här? Ja, men jag hann ju inte och... Ja.
Jag kan relatera till den där känslan att man inte riktigt är nöjd eller man förstår inte riktigt. När jag drev byggbolag för några år sedan så fick vi väldigt mycket beröm för att vi kom i tid.
Ja.
Och det är ju jättekul, men samtidigt så är det ju helt sjukt att det är en parameter. Ja, det är klart.
Ja.
Du ska inte behöva få beröm för en sån sak. Och att det är så lite i byggbranschen som är ganska... Har ju i vissa avseenden ganska dåligt rykte. Det finns många lyxsökare. Det är liksom, det finns utmaningar i den liksom.
Ja.
Men det är så synd att inte kraven och förväntningarna är högre än att kom i tid. Så blir alla nöjda och glada liksom. Och sen tror jag att det är självklart det är en viktig faktor. Och dessutom hur dina gubbar och gummor beter sig ute i byschan. Hur man respekterar andra människor i omgivningen. För ofta i projekt... det är ju värre för målarna som är inne och trängs med alla andra liksom, när huset ska färdigställas. Men man är så många yrkeskategorier på samma lilla begränsade yta. Liksom. Och har man ett gött gäng som gör det bra, då skickas ju de signalerna upp till eran beställare. Och då är det klart att de är nöjda. Och beställaren sitter ju med tusentals beslut att fatta hela tiden.
Mm.
Och saker rör sig över. Så jag tror också det är när man har en aktör som tar ansvar och löser sin bit. Då blir man väldigt glad. Det är en väldigt befrielse liksom.
Ja.
Så att jag förstår att det är en parameter att ni får beröm på, så fortsätt med det.
Ja, men det är kul. Det är ju det som det driver mig i alla fall när, när man hör positiv feedback från beställarna. Liksom. Och man behöver liksom inte skämmas för sina anställda. Och allting funkar och man kanske filtrerar frågor som går vidare till beställaren. Man behandlar dem så många som möjligt under sitt egna tak innan de går vidare. Ja. Liksom, så det slipper komma 1000 frågor till beställaren. Ja. För då det förstår man ju själv. Det skulle bli jättejobbigt. Precis. Om man betalar för en tjänst men problemen kvarstår.
Exakt.
De ska ju liksom försvinna med den betalningen. Så att säga.
Exakt.
Så är ju grundtanken.
Våga ta lite ansvar för att fatta beslut. Ja. Hur arbetar ni med liksom lagandan och sammanhållningen i ert gäng?
Nej, men det är ju visst, man kan säga AV och man kan säga att vi gör mycket teambuilding och sånt där. Absolut, det gör vi också. Men jag tror inte att det är det som ger den största effekten. Jag tror mer på den här klappen på axeln. Sitta ner och köta en stund. Kanske stanna kvar efter jobbet om man ser att en arbetsledare eller en yrkesarbetare har lite jobbigt en stund. Och bara hur är läget då? Jag tror att det stärker mer än en AV eller en teambuilding någonstans. Det stärker ju också såklart. Det stärker ju lagets helhetsbild kanske. Ja. Men varje individ stärks nog av en klapp på axeln och en uppskattning för vad de egentligen gör och hur de kom fram till vad de gjorde och lite sånt där. Så det tror jag på. De där små sekvenserna av klappen på axeln tror jag mer på.
Men jag tror också det. Och med mångt och mycket de här aktiviteterna man gör, det kan bli lite som ett avlatsbrev. Nu måste man för att man ska ha sådana saker. Men du kanske inte lägger hjärta och själ i allting med just det här val. För jag menar, klappen på axeln, det är ju de andra 95% av arbetstiden som inte är konferenser och kickoffer och afterworks. Liksom. Så den är ju superviktig att det hänger ihop. Och där är vi är ju flockdjur.
Ja.
Som törstar efter bekräftelse. Ja. De flesta av oss i alla fall. Så att,
men så är det.
Det är klokt. I motgång då? Liksom hur fångar du upp de bitarna hos dina kollegor?
Nej, men det är väl ungefär samma där. Att man får ju läsa av läget liksom och försöka tyda alla signaler. För det är ju jättesvårt för en... Det är ju en sån grej som har utvecklat mig. För det kände jag ju inte förr när någon hade det svårt. För mig var liksom, men de får för fan säga till när de har problem. Men det är ju ingen som gör det. Det är ju väldigt få förunnat som verkligen räcker upp handen och säger jag behöver hjälp. För det är ju rent ut sagt förnedrande för en individ som får betalt. Och så ska han eller hon begära hjälp. Det är klart att det tar emot.
Ja.
Men då får man ju läsa de andra signalerna som är runt omkring där. Liksom. Och det har utvecklat mig en del tycker jag. Mm. Att man, varför sa han så? Eller varför gjorde hon så? Hon kanske räckte upp handen där. Så det tycker jag. Så på det viset försöker vi analysera, eller jag analysera och diskutera kanske med någon kollega till personen i fråga. Och har du märkt någonting på Kurt om han har han betett sig så mot dig också? Ja, så vidare. Och så försöker han reda ut först vad skulle det kunna vara och sen kanske ta ett snack då.
Och det där kräver ju tid och närhet och
att
känna sina medarbetare.
Absolut. Ja, det är ju viktigt att ta det så tidigt som möjligt. Tror jag, inte låta det gro för länge för då tappar man nog personen på sikt.
Och det kanske är en av de största utmaningarna i ledarskapet att man har den tiden. För att när du gör det, då måste du ha tid till det.
Ja.
Man kan inte bara ställa frågan och sen veta att man ska in någon annanstans om 10 minuter. Liksom, utan det måste få ta tid. Och man måste, och när du går in och ställer den frågan och du har gjort ditt förarbete och din analys, då vet du att det kommer vara någonting. Då måste du orka göra det jobbet där och då också.
Ja.
Och det kräver ju... Det
kräver tid och det tar tid. Men jag tror ändå att om jag inte hade gjort det så hade det tagit längre tid.
Så är det ju alltid.
Så det är ju det man får intala sig själv. Ta nu tiden nu för sen blir det dubbelt upp.
Ja.
Typ.
Ja, och då det är lätt att säga men man ska också göra det.
Ja, verkligen. Nej, nej, jag är ingen fullbordsproffs på det här, alltså absolut inte. Men man försöker ju hela tiden intala sig själv och ta sig tid.
Om vi går ut på arbetsplatsen då. Ni är ju anläggare. Ni jobbar med armering och betong. Ni jobbar med regn och blåst och det regnar småspik. Och det är riktigt jävligt ibland. Jag menar, vet, ibland så tror man att vi liksom har 93 november här i Göteborg för att det tar aldrig slut. Nej, liksom. Nej. Hur jobbar ni där ute för att hitta glädjen och inspiration och drivkraften i gropen liksom?
Nej, men det är återigen, det är den här klappen på axeln, det är motivationen och kanske lite mål. Då är det ju inte, det är inte gött väder varje dag som sagt var, utan det är, men man glömmer fort det dåliga vädret när det blir gott väder, då glömmer man ju fort det. Det räcker med en timme så har man ju. Ja, det regnar på morgonen, men så är det sol på eftermiddagen. Då har man ju glömt att det regnar på morgonen. Så är jag i alla fall. Och jag tror att många är sådana också.
Absolut. Men du var inne på någonting bra, viktigt där. Alltså, mål, men speciellt en lite större entreprenad där man ska vara där ganska länge. Liksom.
Ja.
Hur jobbar ni med den typen av delmål och sådär?
Ja, men det gäller ju att bryta ner, det tycker jag. För vi jobbar med nedbrytning. Vi har ju stora tidplaner. Stora mål så att säga långt bort som och det är ju på våra kalkyler och våra prognoser och budgetar och vad vi nu har kommit fram till att hur de ska ligga bort genom i tiden, men slänger vi det, har ju vi suttit i flera månader med, slänger vi det i knät på våra yrkesarbetare eller de som är våra motor i företaget, så kommer de ju bara, de tittar ju inte ens på den, det är alldeles för mycket text och förstår ju ingenting, så det gäller ju att bryta ner det i små mål. Och det beror på vilket gäng man har med att göra. Tål de 4 veckor bort, kan de se det? Nej, det kan de nog inte. De kanske bara kan se, idag. Och då gäller det ju att ta dagens mål. Så vi jobbar mycket med typ vanligt är 3 veckors rullande tidplaner. Och sen att vi ett litet morgonmöte varje morgon i de större projekten där vi går igenom vad vi gör idag. Vad är ditt mål idag? Vad behöver du för att nå ditt mål idag? Når du ditt mål idag? Eller behöver du hjälp av någon annan? Vi försöker minimera kanske lite grann att ingen ska kunna säga sen efteråt att jag hade inte de förutsättningarna. Nej. Som även om det är dåligt väder. För det ser vi ju när vi står där och har ett morgonmöte utanför byschan, så står vi ju i regnet och har det. Då vet vi att det regnar. Kommer vi klara det även om det regnar?
Mm. Och anpassa kanske målen efter förutsättningarna.
Ja.
Den givna dagen liksom.
Ja. Vi kanske ska skjuta på den då. Bara för
exakt,
att
du kanske måste börja skotta.
Ja, det är så kan du absolut på. Det är minusgrader du måste värma upp på.
Ja.
Så det är det, som svar på din fråga där, eller det vi diskuterar, det är ju lite längre, 3 veckors mål och sen morgonmöten där vi diskuterar dagens mål eller kanske veckans mål som längst.
Ganska konkret, det tror jag många andra branscher har att lära av just bygg. För där det är ju ganska vanligt att man jobbar på det här med korta avstämningarna på morgonen och sådär. Man jobbar ju med tidplaner. Sen så kanske vi inte alltid lyckas. Men
nej, men det kan ju vara andra förutsättningar som gör att man inte, det kan ju vara beroende av någon annan. Så att det behöver inte vara.
Visst är det så. Vad är gott ledarskap enligt dig?
Nej, men att man lyssnar. Att man låt personer prata till punkt. Där försöker jag jobba med mig själv. Jag har väldigt svårt att låta folk prata till punkt. Men jag tänker verkligen på det. Att låt dem nu prata. Låt dem nu. Och det ska kanske vara bekräftande. Fråga om de har några egna idéer. Tro på personalen. Tro hela vägen. Liksom. Inte, låt dem visa. De kan göra det på sitt sätt. Även om du har... Du skulle gjort det på det viset, men det är inte säkert att det är rätt. Det går att göra på ett annat sätt också. Låt dem bevisa det. Att det går att göra på det sättet. Innan man säger bu eller bä.
Ja.
Det tycker jag är en viktig del. Och sen mål då, att man får med sig Alltså har man ett mål så ska man ju ha med sig alla medarbetare.
Mm.
Och det är ju viktigt att informera hur man tänker och varför och, mm. Och hur kommer vi dit. Och så bearbeta dem lite extra, de som man känner är lite motståndare kanske. Mm. Eller, ja, det behöver inte vara motståndare heller, men de kan vara lite skeptiska. Eller, ja, så de får man kanske analysera lite extra och ta vid sidan om och förklara kanske mer i detalj. Andra kanske redan har förstått hur man menar, men vissa kanske bara behöver en enklare förklaring eller en utförligare förklaring för att förstå vart är vi på väg. Liksom. Det tror jag på. Och så att man är konsekvent. Att man inte ändrar sig för mycket utan att ha en bra till varför man ändrar sig. En bra förklaring till varför man ändrat sig. För det är saker och ting kan ju ändras i en strategi eller i en vision eller ett mål också.
Och sen där tycker jag ju utmaningen är så här, du har ju gått runt och tänkt det där ganska länge.
Ja.
Det glömmer man ju bort att de andra får ställtiden från att du har sagt det.
Exakt. De har ju,
jag har inte fattat vad jag har tänkt.
Nej. Nej, men det är ju vanligt att man drömmer ju om saker liksom. Och så man ligger ju flera månader före i tankarna. Och det är helt rätt. Mm. Så tycker jag också. Det glömmer man väldigt fort alltså.
Mm. Ja, nej. Och jag tycker också att du är inne på det där med att få folk att förstå målen. Och projekten är ju ofta enklare för det är väldigt tagbart. Men sen så har ni också bolagets utveckling som någonstans ska bli sådär. Och många vill ju ha en tillväxt och liksom kunna ta sig en större projekt. Och då är det tydligt att vi kan ta större projekt och få jobba med roligare uppdrag. Så. Men tillväxten per se är ju väldigt sällan direkt positiv för medarbetarna. För de får ofta mer att göra. Det blir liksom, man blir utspädd, man får inte jobba med sina kompisar och allt sånt där. Liksom. Det är också någonting som just den förankringen och vara tydlig i det budskapet när man jobbar med sina kollegor och så är jätteviktigt. Och ganska svårt.
Ja.
Återigen kopplat till det att vi har i ledningen har ni ju tänkt på det där ganska länge och sen så ska man liksom förankra utåt. Och, då får det ta tid. Men då gör man som ditt första tips, så det är att lyssna.
Ja.
Och låta folk få säga sitt. Och på djupet förstå. Så då kan man ju ta sig runt och genom det mesta.
Ja.
Våran tid springer iväg som vanligt. Men jag skulle vilja att du säg några ord om liksom hur du får ihop ditt livspussel med familj och relationer och företagandet och fritiden och allt det där runt omkring som inte ledarskap och jobb direkt.
Ja, som jag sa tidigare så det är ju en livsstil för mig. Så det är klart att det blir ju min fritid lite grann, det här ledarskap och företag och sånt här och entreprenörskap överhuvudtaget. Och det är klart att det är någon som blir drabbad. Så är det ju. Det tar mycket tid och diskussioner hemma och sånt där. Men jag har en förstående fru och jag har vuxna barn numera. Och en liten tuss som fortfarande är hemma och sådär. Men jag tror att man ska... jag tror på lite äventyr. Jag tror att man ska hitta på lite äventyr med familjen. För det är... Alltså att bara vara hemma och inte göra någonting. Och visst, det kan också vara mysigt. Men det ger kanske inte... det kanske inte ger min familj så mycket av mig. Om jag rensar rabatterna med peltor på öronen. Utan det är ju mysigare att göra någonting tillsammans. Ja. Och mitt tips eller mitt sätt är ju att hitta på lite äventyr.
Mm.
Helt enkelt. Kanske några... Det behöver inte vara något speciellt, men något event.
Nu ser du knyter ihop säcken jättesnyggt från tillbaka till din skolgång. Man hänger med dig för att det händer roliga saker.
Ja,
och
det
är samma sak med familjen och det som återspeglas. Ja. Liksom, att det är där du finner din liksom, återkoppling, återhämtning och bygga relationerna med familjen och det runt omkring. Göra roliga saker helt enkelt.
Ja, ja men så... Så försöker jag göra i alla fall. Sen lyckas man inte alltid med det. Sen blir det mycket tv-soffan också såklart. Och sådär. Men det ger ju inte så mycket tycker jag. Det som ger är ju när man hittar på något äventyr. Liksom.
Spännande. Ja. Vi får stanna där. Tyvärr. Men Magnus, hur gör lyssnaren för att komma i kontakt med dig då?
Nej, men de kan höra av sig till mig via mail eller telefon. Det finns på vår hemsida.
Toppen.
Så det är bara ringa.
Vi skriver upp det såklart i programbeskrivningen. Tack Magnus för att jag fick prata med dig idag. Och tack till dig som har lyssnat på det här avsnittet. Självklart så tycker vi att du ska prenumerera på Kloka Redare. För att bli aviserad så snart vi släpper ett nytt avsnitt. Vilket är ungefär en gång i månaden. Och vi vill ju båda två varmt rekommendera Alliator. Om ni behöver, om du känner att du behöver gå i kurs om ledarskap. Eller har någon kollega som du tycker ska bli en klokare ledare. Då spanar du in alliator.se. Tack och på återhörande.